Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Denna gången snackar vi tätt efter att Djurgården har sopat Timrå med 5-1 på Hovet och tajtar till den här sträckstriden ännu mer. Med mig på länk har Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, och Jonas Tegner. Välkomna hörni.
Tack så mycket. Tack, tack.
Halloj.
Vi landade ju i att sist vi surrade hockey var omkring 20 februari. Så vi börjar med det som vi har färskt i minnet och seger nyss på Hovet då. Vad är känslan efter denna 5-1-seger?
Bra. Alltså, nu har vi ju jobbat i kapp oss rejält i tabellen. Och det fanns väl en viss oro att vi skulle står för lite svaga insats som vi stod för en svag insats mot Timrå sist för 2 dagar sedan och torskade ju mot Malmö när det var en 6-poängsmatch på spel. Så det fanns väl en viss oro och en del som hävdade att Djurgården inte riktigt har varit bäst när det gäller här på slutet. Men och det är vi väl inte heller. Vi är ju det sämre laget i första perioden spelmässigt, även om vi slutar på första perioden rycker upp oss lite och skapar en hel del vassa målchanser. Men det skapades lite mer kaos än att det var uppstyrt. Men vi lyfter oss väl lite i andra. Men sen så tycker jag att det är tillfälligheter som styr matchutvecklingen som det gör. Det är väl ingen naturlig 5-1-match egentligen. 37-37 i skott till exempel.
Nej, men som du var inne på Robin, vi startar ju matchen ganska uselt faktiskt. Det är svagt passningsspel och det känns som att vi försöker att ta oss ut ur zon med liksom lite mer fart i passningarna och passningar på liksom gubbar som är på väg mot motståndarkassen och sådär. Och det funkar ju inte alls, utan de långlar fast oss gång på gång och det slarvas. Och det är nästan som att det krävs att vi klarar av 2 stycken boxplay för att det ska få in lite energi så i laget. Och sen är det ju så att vi kaosar oss fram till väldigt många bra chanser i slutet på första. Det kan jag tycka är en bra beskrivning på det. Men sen överlag så alltså vi skapar ju väldigt mycket avslut i skottsektorn framför mål. Och liksom först på väldigt många returer också. Så att det är ju inte bara Timrås keeper behöver ju liksom hela tiden göra en dubbelräddning nästan, eller hela tiden, men väldigt ofta i alla fall. Och det där är ju någonting som jag tycker att vi generellt har blivit mycket bättre på. Och det är att vi rent kvalitativt kan vaska fram bättre målchanser. I den här matchen till exempel så har vi 29 avslut i skottsektorn mot Timrås 18, och det, då brukar man ganska ofta ändå vinna matcher liksom sådär, även om 5-1 är ju definitivt i överkant. Det får man ju ändå medge. Och man ska också komma ihåg att jag tror att vi har, är det 14 utvisningsminuter någonting sånt där i den här. De har i alla fall 6 powerplay tror jag, även om det är väl något som är lite upppackat där. Så att,
ja, 14.
Alltså 14 minuter.
Mm. Ja, sen är det väl någon dubbelutvisning.
Ja, precis. Jelena har ju, han har väl tre tvåor, två tripping och en pack out också, så att,
trots det är han en kanonmatch.
Ja, det får man ju verkligen säga. Det är definitivt.
Nu såg ju inte jag den här på plats på grund av att fick inte ihop vardagen, men ett par grejer som jag snappade upp inför matchen som jag tycker är intressanta, och dels till att börja med, som Fagervall nämnde så här, ja men hur kommer det sig, ni såg inte så jävla påkopplade ut i matchen uppe mot Timrå borta sist, hur kommer det sig? Och då säger han en grej som får mig att rygga till lite och liksom, ja men vi testade ett nytt, eller ett annat upplägg där ja men spelarna fick sköta fysen själva, det var ganska valfritt vad man gjorde och inget så här organiserat. Och där märkte vi att ja, men fan, det, vi var inte riktigt vakna och där när det väl drog igång. Och det här blir man ju lite intresserad av. Så här, varför frångår man ett ganska så här, Djurgården är ju typ så här formstarkast 2022 tror jag. Varför, och så här, rent generellt så känns det som att allting handlar om att man ska göra samma saker hela tiden, få in en rutin. Det känns ju verkligen som att liksom, på den nivån är det så. Det har man ju alltid hört i alla år. Blev lite förvånad över en sån grej. Nej men fan, vi släppte löst manskapet. De fick göra vad fan de ville. Och ja, vi märkte att det blev inget vidare. Låter inte det lite märkligt? Ja,
han måste ju mena att de... Alltså de spelade ju den femte och sen den... de spelar den tredje, lediga fjärde, spelar femte och sen spelar sjätte. Han måste väl mena att det var liksom valfritt om man kände sig fräsch eller inte att köra, träna eller vila eller liksom... Nej, något sånt.
Jag tolkar det som att det var någonting just på matchdag som man gjorde annorlunda nu. Och ja, det har säkert med det täta matchandet att göra. Men det var i alla fall någonting... För han var ju väldigt tydlig med, men det har vi tagit tillbaka nu. Nu är det liksom organiserat, typ. Sen en annan sak som jag också reagerade på lite. Så, ja, men det var ganska mycket folk på läktarna. Det var bra alltså, så här, tryck. Det har snackats mycket om det här. Och liksom, alla förstod vikten av den här matchen. Och att då bränna av en 10 jävla utdelningar och dra ut på skiten innan man släppte pucken. Så pratade de lite om så här, kommentatorerna att ja, men fan, det här tog ju tid. Det är många priser som ska delas ut till höger och vänster. Hur tror du det här kan påverka allting runt omkring? Och de bara, ja, som spelare vill man nog liksom bara ut och pumpa på. Det så här, få igång publiken. Nu har ju publiken sjungit upp under när spelaren åker in. Sen får man stå liksom en kvart och ja, men, ganska trötta utdelningar är det ju. Det måste man ju säga. Så här, pris, minns inte ens allt vad det var. Och så tänkte jag, vad är det där för jävla skit? Det där kan jag aldrig påverka på något sätt. Och så börjar vi otroligt lamt. Tror ni att det finns ett samband? Vad dit jag vill komma?
Nej, vi har börjat lamt i flera matcher nu. Det har varit en trend.
Det talar ju emot.
Ja, alltså det har varit en trend. Av att de sämsta perioderna varje match egentligen varit de första. Eller så är man bara färgad av att vi har släppt in första målet så ofta. Jag vet inte.
Ja... Nej, jag vet inte. Jag tyckte ändå att de två grejerna hade någonting. Att det var lite märkligt att man hade ändrat på fysen där eller vad man nu ska säga, det organiserade. Och just det här med att bränna av allt det där nu. När man liksom bara vill kicka igång det. För så kände jag i alla fall när jag satt och bara väntade. Bara fan, få igång matchen nu. Nu vill vi ju att liksom hovet ska koka. Så det blev lite antiklimax. Det måste jag ändå säga. Men i övrigt, vad ska vi säga om så här Djurgården senaste tiden, om vi liksom frångår den här matchen lite, för det här rinner ju verkligen iväg till slut utan att vi kanske förtjänade sett till spelövertag eller något sånt. Men det är ju välkomnande målskillnad som trillar in. Men ska man se det liksom sett till Djurgården 2022, så är vi ju, måste vi ligga bland de topplagen i poängsnitt sen Fagervall kom in i bilden.
Ja, vi leder väl tabellen senaste 10 också.
Ja, bara en sån sak. Mm.
Men ändå så har vi knappt lyft någonting. Visst är det känslan, alltså rent tabellmässigt så är det ju så, såklart. Men...
ja, men alltså det är ju tufft, det är tufft att ta igen dem med alltså såna här poäng liksom så.
Det låter alltid så lätt när någon säger det är 30 poäng kvar att spela om eller så där.
Men, ja, precis.
Men tar man liksom otroligt starka 22 av 30, så tar den andra liksom 19. Så är det bara att det är kapp 3 poäng. Så det är, ja. Problemet är att konkurrenterna i botten har ju gått så jävla bra. Man hade ju hoppats att åtminstone någon av dem, Timrå, Malmö, Linköping eller Brynäs kanske till och med, skulle bara ha så här 5 raka torsk. Det händer ju. Det är ändå bottenlag. Det borde hända. Men det, nu är det så här, så fort någon ramlar ner nedanför play-in-strecket så börjar man vinna. Rätt otroligt. Men då, alltså, och det säger också en del om alltså hur långt efter vi faktiskt var. Man blir väl lite liksom tabellblind när, om det blir 12 poäng eller 16 poäng eller vad det blir. Men vi var sjukt långt efter. Ska man komma ihåg. Och nu... vi pratade ju om det som, fast vi var väldigt angelägna, i alla fall jag och Jonas, vad jag vill minnas, så var vi väldigt trygga i åsikten att det var inte något större fel på truppen, utan den här truppen behövde en vettig coach och då skulle vi kunna lyfta. Men vi var ändå ganska inställda på att racet att liksom skippa kval, det har ju gått sedan länge. Så där många poäng kan man inte äta i kapp. Men... nu är det ju en verklighet. Nu har vi en chans. Nu blir man jättebesviken om vi skulle kvala.
Ja, alltså vi har ju just nu har vi ett poängsnitt på 1,8 per match. Och det är samma snitt som Skellefteå och Luleå har, som ligger 2 och 3 i tabellen. Sedan Fagervall kom in, ska tilläggas. Inte 2022, utan sedan Fagervall kom in. Och jag menar, då har vi... Nu presterar vi helt enkelt som en 2 eller 3 i tabellen, och ändå så har vi liksom, det är en placering vi har tagit, och då har vi en match mer spelad dessutom också. Det är tufft liksom sådär. Det är som Robin var inne på, det har inte varit några andra lag som riktigt har fallit igenom över längre tid heller, utan har det sett ut som att Brynäs var på väg att bli neddraget eller Linköping, så har det liksom, då har de till slut tagit en 3 ändå liksom, så när man tror att nu kanske de är på väg ner i källan, men så sker inte det riktigt. Och det är ofta så det där är liksom, att det är jättetufft att äta sånt där poängunderskott som man har liksom.
Nu har ju förvisso Djurgården ändå gjort jobbet mot Timrå, får man ju väl lov att säga. Men alltså, det kan ju vara så pass hårt förstår mig rätt, att resultaten inte går våran väg, men att vi gör vårat fram till Malmö-matchen och en torsk där, så är det ju tack och godnatt mer eller mindre för att slippa kval. Och då är det ju det viktiga med hemmaplansfördelen i kvalet istället. Men fan vilken märklig känsla att summera liksom, och kliva in i kvalet med att ja, liksom, förstår ni, det här fina spelet som vi ändå stundtals har och liksom att vi har kommit igång, det hade man ju tagit alla dagar i veckan liksom, bara för 15 omgångar sedan, att ja, men klipper vi till kvalet så kommer det se jättemycket bättre ut. Det här har man ju köpt alla dagar i veckan, men fan om, vi var ju inne på det här också lite så här. Ska man alltså spara på formtoppen och få igång spelet lagom till ett kval, eller ska man hinna få upp det här hoppet? Och nu är vi ju eventuellt där och får kanske uppleva det. Men ja, jag vet inte. Också så här som man tidigare har varit helt ganska så inställd på, att fan, ge oss Timrå i ett kval, det klarar vi nog. Men Timrå har ju också varit jävligt vassa senaste tiden, men inte Malmö. Så det har ju också skiftat lite, i alla fall personligen. Eller vad tänker ni där? Vad ser ni helst i ett eventuellt kval?
Timrå känns som ett lite svagare hockeylag i grunden än en Malmö. Men det där kan man ju få äta upp. Men ja, Malmö har Carl Söderberg. Det är liksom en kille som, det är deras Sörensen. Han kan ju verkligen göra en avgörande skillnad. Timrå har inte riktigt en sån spelare, även fast de har prickat rätt med ett par fina värvningar som Ty Raddy och lite sådär. Men det finns mer edge i Malmö.
Ja, jag känner nog det också. Jag hade nog gärna tagit Malmö tidigare. Men det känns som att de har börjat tagit ett par treer här nu. Och det kanske börjar hända lite grejer i den där gruppen. För att nu så kan det nog vara så att det är lite för kanske positivt i Malmö, eller man ska säga. För som det var innan så kändes det som att de var liksom rakt hela vägen ner, och då skulle de ha jättemycket att förlora. Timrå skulle inte ha speciellt mycket att förlora. De har ändå nykomlingar och så vidare. Men nu vet jag inte riktigt. Och de här två segrarna mot Timrå också kan ställa till det lite grann för Timrås spelarna liksom. Sådär att vi har faktiskt slagit dem i två raka här nu. Även om det inte är extremt rättvist, så är det ändå någonting som kan sätta sig i skallen liksom. Sådär att Djurgården kan straffa oss i princip när som helst, oavsett hur vi spelar, så kommer de bara sticka upp och peta in en puck eller två liksom. Jag skulle nog luta åt att jag skulle nog välja Timrå. Även om jag förut hellre hade tagit Malmö, för jag hade trott att de hade varit alldeles för pressade då. Men nej, jag har nog svängt lite grann där.
Hur tror ni att de två lagen tänker? Vilka ser de helst i ett kval?
Jag tror ingen vill möta Djurgården just nu. Man tänker nog att det liksom är storklubben som har vaknat lite grann nu av att få in nya spelare och en ny coach, och att man är ett lag som är, ja, men liksom man är etta i tabellen sen 10 matcherna. Nu är det som att möta ett mittenlag eller liksom ett topplag helt plötsligt. Jag tror inte någon av dem vill möta Djurgården.
Tänkte på en grej. Idag stod ju Mantas i målet, och känns väl som, det var de också lite inne på, att han är fan alltid bra och stabil när det liras på hemmaplan. Nu har vi lite mer exempel på Salak. Vad tycker ni? Har det landat väl, den värvningen?
Ja. Men jag står ändå fast för det vi sa när vi såg honom i en match. Att det är lite klurigt att ha två målvakter som spelar så oerhört annorlunda. Det är ofta Salak släpper in mål som man tänker, det där hade Mantas aldrig gjort, för att han agerar inte på det sättet. Samtidigt ska ju säkert Salak räddat en del puckar som Mantas inte hade gjort. Men till exempel här när vi släpper in 4 uppe i Timrå. Jag tror inte att Mantas hade släppt 4 så som de målen gick till. Men det viktiga, även fast det kan bli klurigt för försvaret att hoppa mellan två målvakter som är så olika, så det var viktigt att vi fick in en till målvakt som man kan luta sig mot, som kunde avlasta Mantas lite och att inte vara så enormt pressad. Sen vet jag inte vem jag skulle välja om det var en kvalserie som började imorgon. Kanske skulle jag liksom låta dem stå en match var och sen se vem som tar chansen. Just nu är det ganska öppet mellan dem, tycker jag.
Ja, jag håller nog med också. Jag tycker ju för sig inte att Salah kan... Jag tycker att han har tajtat till spelet lite grann. Även om han spelar fortfarande såklart som han säkerligen alltid har gjort liksom så, men den där första matchen då, ja, det var liksom extremt. Ja, precis, exakt. Neuer, mer eller mindre, men jag tycker att han har varit riktigt bra. Alltså, han sitter ju på en bra procent också, på 93,75 eller vad det är för någonting. Jag tittade där om dagen och jag tycker ändå liksom att Det är lite hugget som stucket mellan de två. Jag menar, Mantas har ju varit, han har ju varit väldigt bra. Han var lite svagare senaste matchen han stod i och för sig, men han var ju väldigt bra idag också, får man ju ändå säga. Målvaktsspelet överlag har ju blivit mycket starkare sedan, även det sedan Fagervall tog över. Jag menar, Vi låg på en procent på 89,2 före Fagervall och ligger på 91,4 nu efter att Fagervall har tagit över. Och det är ju en ganska rejäl skillnad.
Tycker du att det är slump? Att det är målvakterna som har höjt sig eller att man gör jobbet lättare för målvakterna?
Alltså vi släpper till nästan lika mycket om inte någon lite fler skott i skottsektorn till exempel.
Fler i volym eller fler i andel?
Nej, volym. Eller vad menar du?
Alltså procentuellt av avsluten vi släpper till eller?
Nej, andel. Vad säger jag? Volym menar jag. Volym. Släpper vi till lite fler. I andel vet jag faktiskt inte riktigt. Det har jag inte kollat upp. Men det är ju faktiskt en ganska väsentlig sak att ha koll på. Min känsla är bara att jag tycker att de har höjt sig lite grann. Så att vi är lite bättre på att rensa också. Det är inte så jäkla mycket returer som de behöver handskas med. Är väl känslan. Men ja, det är svårt då. Det är lite svårt att veta. Det skulle man ju för sig kunna, om man tittar på den här Twitterkontot Better Than a Monkey, han för ju statistik för high definition scoring chances, som är då en form av en siffra för att bedöma hur bra chanser man skapar eller släpper till. Och där har ju då Djurgården gått från absolut sämst i ligan till att bara ligga på 11:e plats. Och där tar man med en av faktorerna när man tar fram den siffran är just avslut efter eftertäckta skott på returer och sånt där. Om jag inte minns helt fel. Det skulle ju kunna vara en grej. Alltså det är bara, jag bara gissar här nu, killgissar lite grann. Men faktum är att målvaktsspelet har blivit bättre i alla fall. Alltså de har räddat mer puckar, om man säger så.
Är det några andra trender ni har noterat senaste matcherna? Jag såg du Robin var ute och svinga lite i första perioden idag om att ja, med uppspelningsfasen, liksom, trots att det till synes inte alls under press så misslyckas vi totalt där i första. Är det någonting du har sett tidigare matcher också eller var det något som stack ut extra mycket i första perioden idag?
Ja, jag tyckte väl något stack ut extra idag. Men sen är det lite svårt att man ska vara lite försiktig med att döma varför när man ser just hockey på tv. För du ser liksom bara en tredjedel eller en fjärdedel av isen i de tillfällena. Fagervall sa ju i en period att han, jag minns inte exakt han uttryckte sig, men han lade väl mer på att vi inte gjorde oss spelbara eller inte var tillgängliga för varandra. Då är det ju lite taskigt att hänga backarna liksom. Om Fagervalls analys stämmer. Men jag vet inte om det har varit någon tydlig trend tidigare. Det finns ju supportrar som alltid klagar på att man inte får ut pucken i zon och sånt där, men det sker ju alla lag på alla nivåer i alla matcher i alla perioder. Sen hur mycket, det är ju frågan.
Men ingenting att plocka med sig liksom, ingen säger fan det här tydligt från de senaste matcherna. Är det liksom bara att det har studsat Djurgården? För det är väl ändå någonting som man måste säga att det har ju, alltså, även om resultaten på andra i andra matcher kanske inte har studsat våran väg, så har ju ändå puckarna studsat våran väg och ett och annat domslut också som har varit i vår fördel.
Ja. Idag det är ju en jämn match, men tillfälligheter gör att det är vi som tar ledningen och får en tvåa och sen inledde ju Timrå tredje ganska bra, eller vi är dåligt, och de har chansen att reducera ett par gånger innan vi får 3-0 målet och sen 4-0 en minut efter det, och så är ju matchen död liksom. Men i Timrå för två dagar sedan så är vi ju klart sämre än dem, men lyckas ändå ta två poäng av dem igen för att vi är sjukt effektiva. Och mot Frölunda på Hovet, det är ju liksom en jämn match, kan gå åt båda hållen. Den hade vi kunnat torskat. Ironiskt nog Färjestad hemma, där är vi ju ganska bra. Men där får vi bara med oss en poäng. Luleå borta är vi ju enormt underlägsna, men lyckas liksom råna dem på det. Så att, ja, så vi har haft mycket studsa med oss. Det är ju ingen snack om den saken. Och samma i Brynäs egentligen. Där är vi dåliga också, men lyckas vinna.
Ja, det här har vi dessutom gjort utan att ha, eller rättare sagt, det här har vi gjort med att, genom att, och trots att vi bara har gjort ett mål på 8 matcher, de senaste matcherna i powerplay. Det kan jag tycka är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Det har gått 8 minuter och 21 sekunder mellan, har det krävts för att, i powerplay, för att göra ett mål för oss. Och det är ju, ja, det är väldigt mycket faktiskt.
Har powerplay varit bra eller dåligt under Fagervall?
Det är sämre. Det ligger på ungefär 20% under Fagervall, och det låg väl ungefär 20, vad kan det ha varit innan? 23, 24 eller något sånt där före.
Ögontestet då?
Jag skulle nog säga att det är lite snarlikt faktiskt, för jag tycker inte att powerplay var så jättebra innan, men det var ju bra mycket mer effektivt var det ju. Men lite sämre skulle jag nog säga att det ändå är nu. Det känns som att det är lite för omständigt liksom, så här, lite för duttigt om man ska säga så. Men det är väl en väldigt svepande och generell iakttagelse om man säger så.
Tänkte på, nu blir det liksom per automatik att man så här sneglar på, okej, hur många matcher är kvar, vilka möter vi och hur ser spelschemat ut för övriga och så vidare. Liksom, helt ärligt, spelar det här någon roll nu? För nu blir det ju verkligen så här, Djurgården mot väldigt många fler som de möter nu. Så det är många som liksom, någon poäng hit eller dit, det påverkar inte deras utgång speciellt mycket. Men för Djurgården är det ju på liv och död. Och liksom hela det här med motivation, slår klass och den biten. Spelar motståndet någon roll nu? För det är ju typ slutspel varenda match, mer eller mindre nu.
Det känns inte som att motståndet spelar så stor roll. Däremot så tror jag inte att det är en fördel att vi har liksom 4 av 5 kvar på bortaplan. Och att Timrå har 5 av 6 på hemmaplan. Där hade man gärna bytt. Men just nu verkar det inte spela någon roll om det är ett Luleå man möter eller ett Oskarshamn. Liksom.
Timrå har ju varit väldigt bra på hemmaplan också. Nej, motståndet tror inte jag heller spelar så stor roll faktiskt. Det känns som att vi lyckas skrapa fram poängen då oavsett vilka vi möter. Och hur spelet ser ut för tillfället. Så vi får väl hoppas att det håller i sig.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vi bara för ordningen skulle dra de matcher som är kvar då. Det är Leksand borta. Det är sista hemma sen mot Örebro på lördag. Och sen så är det den extremt viktiga Malmö borta. Och så avslutar vi med Frölunda borta och Oskarshamn borta då den 24 mars. Några tankar kring vad som är kvar? Något som ni på uppstuds kommer på att här har vi svårt, förutom Oskarshamn har vi väl väldigt svårt för överlag?
Nej, som jag sa, alltså motståndet spelar så stor roll. Däremot blir det IB viktigt när vi möter Malmö. Sexpoängsmatch. Det kommer man inte ifrån.
Ja, den avgör nog allting. Mm. Skulle jag tro.
Den blir viktig, kan man inte säga.
Men, Oskarshamn, apropå Oskarshamn förresten, de är absolut sämst 2022 också. De ligger sämst.
Ja, de har ju rasat som en sten.
Ja, de har varit riktigt
lite low key, ingen som snackar om det riktigt heller, men det har de gjort. Det ska bli intressant att se nästa match, för nu var ju Engsund skadad idag efter ett skott på foten senast, och dessutom verkar ju Sebastian Strandberg eventuellt vara på gång tillbaka in i spel till nästa vecka. Kanske inte spela på lördag då, men nästa. Det ska bli intressant att se vem som eventuellt petas, för nu var ju Forsberg extra spelare och Carey spelade i fjärde. Men vi såg ju att Läckre märke petades under matchen och Forsberg flyttades upp i andra, och så gör Forsberg mål. Läckre märke var uppenbarligen inte skadad i att han kom in och spelade när det blev PP sen. Hur man tänker med matchningen framöver, för man har ändå varit väldigt lyckosam i vilka kedjor man har satt. Det har man ju, och även med backparen. Nu var Arnesson borta här på matcher, och det har egentligen inte märkt så mycket.
Nej, det har faktiskt inte gjort det. Jag har tänkt på det också.
Man har inte saknat honom jättemycket. Eller inte alls egentligen.
Nej.
Där har ju varit otroligt viktigt att vi har fått in Erik Gjellner, som är en toppback i SHL, som vi sa när han kom. Dels sänker det ansvaret, lasten på de andra. Gragnani är kanske inte en etta i SHL efter skadorna han har haft, men att få spela med en etta i ett första backpar, då kan han nog fortfarande hålla den nivån som han hade för ett par år sedan. Och sen har det egentligen inte spelat så stor roll vilka som spelar efter. Killing har ju varit jättebra, han blir bara bättre och bättre egentligen.
Ja, han har varit kanon här också.
Sen, han har ju fått spela med varg också. Det är ju kanske svåraste att spela med. Det är också intressant nu när Hedström har varit skadad också, att liksom, Nils Strandberg har gått före Alex Brännstam. Det förvånar ju lite ändå.
Ja, han måste ha gjort det bra på träning, får man säga. Alltså jag tyckte Brännstam var, jag tyckte han skötte sig riktigt bra när han spelade tidigare, måste jag säga. Alltså det kändes som att han utan problem kunde ta Hedströms plats liksom sådär. Så att ja, lite förvånande. Jag tycker att han haft en ganska, alltså, ganska bra kontroll på pucken. Strandberg Sarén heter han, va? Till och med. Ganska bra första pass och sådär. Och sen syns han ju ganska lätt, för det är ju ingen stor kille heller. Framförallt inte längdmässigt.
1,66.
Ja, det är häftigt. Ja, det är skit. Hockeysmurfen.
Jag måste bara flika in med en grej nu. Medan jag lyssnar på er så kollade jag in Malmös resterande. Det glädjer en ändå lite att de har dubbelmöte mot Rögle. Om det nu ska finnas någon form av rivalitet där, så kan man ju hoppas att Rögle ser glädjen i att nolla dem inom loppet av 2 dagar. Det vore väl trevligt att göra det gånger 2.
Ja, absolut. Men det tror jag nog. Vad sa du?
Ja, det hade väl varit det enda vettiga, eller den enda glädjen man har av Rögle i sådana fall.
Ja, precis. Ja, nej, men det har nog blivit ganska hett där nere. Alltså lite det intrycket jag har fått i alla fall, att de matcherna har börjat hetta till ganska rejält. Jag tror att det var en hel del incidenter senast när de möttes innan här, så att det kan nog bli tufft för Malmö, men ja. Derby liksom sådär. Det kan väl gå lite hur som helst, och det är hockey dessutom också.
En annan grej som
man också tänkte på. Det är inte så att jag räknar in 2-0 där för Malmö, men jag tror att de hellre hade mött två andra, även, alltså haft två andra matcher än Rögle gånger 2 i alla fall.
Ja, men jag tänkte på Dick Axelsson. Vi var ju inne på honom liksom, hur det känns att han, om liksom nu när fler har tagit tagit för sig, om en sån person liksom faller bort lite eller om det rent utav kan vara nyttigt. Och kliver han ju fram ganska så rejält, måste man ju ändå säga, borta mot Timrå, och är ju fortfarande den som verkligen markerar mot domare på gott och ont. Och såg någon situation i slutet av första perioden när det blir lite gruff i samband med att visslan går och det liksom käftas och slåss lite, och så kommer han liksom bakifrån och smäller på någon och bygger på den där irritationen. Jag vet inte riktigt om jag kan landa i att det är bra eller om det kan vara riskabelt, men jag landar nog ändå i att jag gillar det.
Ja, alltså jag tror han har väl betytt mest utanför isen, tror jag. Det här hattricket han gör mot Timrå, det är egentligen lite, han var ju inte så jättedominant i matchen. Han spelade ganska lite till och med, och det var mest att det var 3 mål på 3 skott, bara sådär. Han hade ju en stor påverkan på isen när han, direkt när han kom, lite förvånande. Man trodde att han skulle behöva lite inkörningsprov, sen har han varit lite kallare efter det. Men han fyller ju en roll i bland 4 kedjor, det gör han ju. Nej, men lite som Emil Poirier som har kommit in också nu och gjort 6 matcher. Han är väl inte svinbra på något sätt, har väl ingen större uppsida, men han fyller en roll som en pålitlig center som vi var en kort. Eller har du, Jonas, sett någon riktig edge hos Poirier hittills?
Nej, det kan jag väl inte påstå. Jag tycker att, nej, inte riktigt sådär. Jag tycker att han är en stabil SHL-center. Jag tycker att det har varit väldigt bra att vi har fått in honom, och det har vi varit inne på innan, liksom, att vi har behövt ha en center som kan spela, alltså som kan ha en ganska hygglig lägsta nivå, liksom, så där. Och det tycker jag att han har. Han gör inte mycket misstag in, och slarvar inte med pucken, och jag tycker att han skakar fram lite halvchanser också. Han fick en assist idag, eller en skott eller returassist, eller man ska säga, när rätt rakade in returen där. Men att, för att återgå lite grann till Dick Axelsson, så tycker jag att idag, jag tyckte han var ganska bra idag faktiskt. Tycker att han håller undan pucken ganska bra. Han kändes ganska stark i kroppen. Ingen aning om han själv håller med. Men sen så gjorde han ju precis, han slog ju andrassen till Reds mål där. Och det var ju lite sånt som han har gjort tidigare när han har spelat med Lekkerimäki och William Eklund där. Att han har liksom hittat, han har hittat folk som kommer med fart liksom, så med en enkel horisontell passning precis vid blå. Han såg ut som att han stod och hängde ute vid sargkanten vid blå linjen och bara väntade på att Poirier, eller om det var rätt som fick den första, jag minns inte riktigt, slog han in den där. Och sen blev det mål efter det. Men jag tycker annars att han var mer delaktig i spelet idag, definitivt, än han var emot Timrå för 2 dagar sedan där uppe. Helt klart. Och jag tycker nog att den där kedjan känns lite småintressant. Den avlastar ganska bra liksom, så även att kunna hålla i pucken också. Så att jag tycker att han tillför ganska mycket ändå. Jag vet faktiskt inte hur många poäng han ligger uppe i, men kan han ha gjort en 7 poäng eller något sånt där? 8 kanske?
Dick?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Han har 9.
Han har 9 till och med. Ja.
4 plus 5.
På tal om poäng, jävlar vad man var säker på när man såg att det var Sörensen som fick läget där i boxplay.
Mm.
Har det varit ett mer resolut liksom avslut i ett sånt läge på år och dag än det han gör? Det är så jävla självklart att den där kommer sitta, så det finns inte.
Dålig comeback för Sebastian Hartmann i Timrå, som dels spelar fram Sörensen där och sen på mål 2 tappar pucken till Söderlund som spelar fram Forsberg. Och sen så underskattad aspekt där att han, om man tittar på reprisen så ser man att han efter ska åka och slå klubban i plexit och ramlar och faller face first in i plexit istället. Det går dåligt liksom. Sen ska han sopa igen båsdörren och misslyckas med det också. För ja, den liksom låser sig inte, slutsar upp igen.
Köp ingen trisslott den kvällen.
Nej.
Det påminner lite om på ett tidigare jobb jag hade så skulle jag möta, på lunchen åkte jag och spela tennis mot sommarjobbaren och jag var så jävla usel och det är som typ så här två spets som håller upp nätet när man lirar singel och då kastade jag klubban vet du, racketet liksom, sopade i backen, var så jävla lack på mig själv, tog ett av spetten och bara så här, mosade det som fanns kvar. Det slår upp racketet så jag får en flisa i ögat. Jag får gå upp till sjukhuset för att få bort flisan ur ögat. Det är nästan samma sak. Och då är förnedringen total.
Ah, gud. Ja.
Sen dess har jag inte spelat tennis.
Nej, jag förstår.
Men jag tänker på en grej som jag vill lyfta också. Så här, det är ju ingen hemlighet att ni har ett vassare hockeyöga än mig. Men jag måste bara få något som är... Ja, men vi reder ut en gång för alla. Är det ett katastrofusel domarnivå i SHL? Eller är vi väldigt enögda? För det är ju en... Det diskuteras ju varenda match när Djurgården lirar.
Ja, alltså det diskuteras väl alla matcher, ska jag säga. Bland lagsupportrar. Och jag tycker väl... Dels, det är svårt att jämföra med andra europeiska ligor, för de tittar jag inte på. Men alla spelare som, eller det är många spelare som har sagt, som har gått till typ Danmark, Tyskland och Finland och sådana nivåer att fan, jag ska aldrig klaga på domarna i Sverige igen. Typ. Så att jag tror ändå att vi ligger ganska bra till på europeisk nivå. Och sen... Alltså i NHL så pågår det ju mycket diskussion om domarnas liksom hela approach till dömandet med det som kallas för game management. Om man vill att de ska använda game management eller inte. Och det är ju liksom att de ska känna, ha känsla i det att de dömer. Att man inte tar en utvisning för slashing sista minuten, även om det är en solklar utvisning. Typ så. Och att när det är sudden death så tar vi inga utvisningar alls. Oavsett om man hugger huvudet av varandra. Eller medvetet agera på att liksom ha ett lag haft tre utvisningar så ska det andra laget få nästa. Det är ju det som är game management och att man inte bara följer regelboken. Och lite så funkar det väl i Sverige också. Att domare försöker jämna ut situationer ganska ofta. Men... jag tror nog att vi har ganska god domarnivå sett till resten av hockeyvärlden.
Nej, jag kan inte påstå att jag har stört med något speciellt faktiskt. Så. Men det där, jag skulle bara vilja fråga lite grann. Det där är ju ganska intressant. Vad tycker ni om det där med just den biten game management liksom sådär? Tycker ni att det ska vara så? Eller ska det gå helt och hållet efter boken? Liksom, så där? Oavsett om det är i slutet på en avgörande slutspelsmatch eller vad det nu än är. Liksom, så där. Ska det tillåtas mer då eller ska det inte göra det?
Jag hade jättegärna sett att... Det hade varit kul att se en match där de faktiskt bara följde regelboken. Alltså bara på prov. Det hade varit kul. Jag tycker alltså, inte att det är...
paragrafryttare upphöjt till 1000 och bara verkligen by the book hela tiden.
Ja, men då tror jag att spelarna skulle liksom anpassa sig till slut.
Men minst för ett par säsonger sen när de skulle vara stenhårda på var det slashing? Var det? Alltså liksom klubba upp över handske mer eller mindre. Och de körde ju det typ 5-10 omgångar. Och det var ju powerplay. Alltså det var ju powerplay 40% av perioderna ungefär. Och spelarna var ju galna. Och sen helt plötsligt var allting tillbaka till normalt. Det kanske var 3-4-5 år sedan någonting sånt där. Så körde de med det. Och de körde ju stenhårt på det. Alltså det var ju liksom, så fort en klubba alltså andades, sniffade på en handske, så var det liksom en tvåa. Och det var ju inte kul att titta på. Alltså det var ju bara konstant.
Det är väldigt svårt att följa slashing-regeln by the book. För det är ju varje, för det står ingenting om att du får slasha med en hand men inte två eller något sånt där, utan det är ju bara det, alltså skulle man gå by the book så är det ju slashing hela tiden. Däremot så alltså det är ganska ofta det blir spelare 1 kan liksom ge sig på spelare 2 efter avblåsning, ge honom 3 smällar i ansiktet så får bägge 2 minuter. Där tycker jag att de fegar ur alldeles för ofta. Att liksom ge den som inte beter sig det högre straffet. Alltså det ska gynna att inte slå tillbaks, tycker jag. Då ska man liksom ha något att tjäna på det. Men de spelarna som verkligen försöker att fan, nu ska inte jag ta en utvisning, de åker ju ändå på en.
Mm.
Ja, men bara man kör sköldpaddan kanske man klarar sig.
Svårt att göra det i alla lägen också. Då måste du ju börja ge någonting.
3-4 spelare som åker runt på knän. Visar ryggtal. Ja.
Men jag tänkte på det, om vi ska börja hitta en avrundning här. En grej som ni ska få, liksom, det är inte så jävla schysst ställe, men vad tror ni, hur slutar detta då? För Djurgårdens del.
Skulle man gissa idag så tror jag väl kanske att vi kvalar, men med hemmafördel. Men ja, vad baseras det på? Det är ju bara en gissning när man ser spelschemat framför sig och tabelläget. Det kan ju gå åt vilket håll som helst. Och Malmö-matchen blir otroligt avgörande. Den kan ju vara skillnaden på att undvika kval helt eller att kvala med borta, alltså komma sist så att säga. Men ja, jag skulle visa på att vi kvalar med hemmafördel just nu.
Ja, efter vi torskade mot Malmö hemma så vräkte jag ur mig att det här grejar vi. Och det var väl kanske lite hälften.
Det var bara 10 poäng upp. Eller 9.
Ja, 9 tror jag det var. Och det var 10 matcher kvar. Eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Då täckte jag. För att, ja, det var väl delvis lite grann för att jävlas i den chattgruppen i och för sig. Då. Men jag hade ändå en känsla av att jag tyckte liksom att vi var så pass mycket bättre än Malmö och det var för mycket liksom tillfälligheter som gjorde att Malmö vann den matchen. Det var ju en 3-mot-3 match stora delar av den matchen. Det var ju otroligt slarvigt var det. Men jag tyckte liksom att vi kände som det starkare laget, att vi skulle vara starkare de sista matcherna. Och att jag trodde väl i och för sig att Malmö skulle sjunka mycket mer snabbare än vad de gjorde. Nu har de inte sjunkit så överdrivet mycket heller dessutom. Och Timrå har ju inte riktigt tappat så överdrivet mycket heller. Men jag får väl stå fast vid det. Att jag tror att vi klarar oss utan kval. Men jag inser ju också att det är ju ett par enskilda väldigt viktiga matcher här framöver. Och att just Malmö-matchen kan ju avgöra i princip allting. Liksom så. Men nog känns det lite mer hoppfullt nu när vi tog 5 poäng utav 6 möjliga mot Timrå här nu i dubbelmötet. Det var ju såklart, kan ju vara helt avgörande.
Man önskar ju att, storyn bakom att Fagervall fick sparken i Malmö var ju att sportchef och vd Sylvegård ville ju nog inte sparka Fagervall, som hade förlängt med honom några månader innan. Men storyn är att sponsorerna till Malmö krävde det, baserat på deras eget usla hockeyöga. Det hade ju varit väldigt kul om vi får ta en 3 ner i Malmö och att liksom Fagervall av en slump råkar gå in på VIP-läktaren. Typ såhär, oj, var det här, jag trodde det här var utgången, sorry liksom. Tja förresten. Det hade man ju unnat honom möjligheten att få göra.
Ja, det hade man.
Sitter ni här? Liksom, oj.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, vi får väl hoppas att det kan vara en del av den här tavlan som Farid ville måla upp senaste gången vi pratade gällande den här junioren som sticker upp, Läckremäke och så vidare och så vidare, och Fagervall som får skicka ner Malmö. Men det återstår att se.
Ja, jag, det besvärar lite liksom att, så här, att spelschemat har möblerats om så pass att vi... Ja, men så förstår jag. Hade vi haft 3 borta och 2 hemma kvar nu på 5 matcher, det hade väl varit en grej, men 4-1. Det är lite synd, för nu liksom förra hemmamatchen mot Frölunda, bra tryck, liksom en viktig match, och sättet vi vinner på, och just att det är Frölunda och att någon form av måste match också så här på Hovet, och sen nu det här, och även med matchen mot Timrå borta senast. Det är lite synd att vi inte får surfa just på den här, för när vi väl är på plats och tar i, så sticker vi ut på läktarna i Hockey Sverige, så är det ju. Sen med det sagt så säger jag inte att vi är bäst över en hel säsong, för det är vi inte. Men...
Nej, absolut inte på sistone i alla fall, alltså senaste åren. Post-pandemic.
Så det är lite synd. Men jag tror fortfarande på det här. Det känns som att liksom hela KG och allt det där jag målade upp förut, det lever i allra högsta grad. Och ja, man ska heller inte underskatta Malmös dubbelmöte med Rögle, hoppas jag mycket på.
Jag vet inte fan, vinner. Har vi haft bättre hemmafacit än borta facit ens efter nyår?
Efter nog ganska samma år.
Nej, men
jo, men det tror jag nog att...
Vi har spelat otroligt mycket hemmamatcher, så att det känns ju som att vi har ju vunnit fler hemmamatcher i volym, så att säga. Men vi har ju tagit bra med poäng på bortaplan.
Ja, det har vi. Jag vet faktiskt inte. Det kanske man skulle ha haft lite koll på. Men det var
ju... Torska hemma mot Malmö, vi torska borta mot Skellefteå.
Ja.
Inför Linköping, eller efter Linköping-matchen, så döpte vi avsnittet till tredje raka på Hovet.
Och så ja, kan precis, vi lägga för till... hade vi tre raka matcher. Alltså.
Ja, och så kan vi lägga till ett par vinster till sen dess. Så nog är vi väl starka hemma ändå, får vi väl.
Ja, alltså det är lite synd att vi nu har börjat plocka massa poäng på hemmaplan när vi till slut inte har en hemmamatch kvar. Och det kanske är väl... Det tänkte inte jag på efter Malmö hemma där, när jag sa att vi skulle klara oss. Eller jag tänkte inte på att vi hade sånt skevt schema som vi hade sista 6-8 omgångarna.
Men visst beror det på corona?
Ja,
det är sådana flyttade matcher. Det är ju hur många som helst.
Ja.
Nu har vi har tagit igen så mycket målskillnad att vi är med i den matchen, ska sägas. Vi är bara ett mål efter Timrå. Och sen är vi 8 efter Malmö. Så att målskillnaden ansågs ju liksom ointaglig där. Men ja, vinner vi 3-0 mot Malmö och så där liksom, så då tar man igen otroligt mycket där. Och jag började vi med där. Annars har vi alltid varit efter vi är samma poäng, så att säga. Nu har vi ätit i kapp
där. Det var väldigt störande där när Timrå fick jävla islossning hemma mot Brynäs och smacka in. Blev det 6-2 till slut?
Ja, de hade verkligen 6-0 men tappade 2 på slutet där. Det där kan ju, alltså, det kan ju faktiskt spela in nu om man liksom ligger under, om man ligger under med 2 mål i slutet, ska man plocka målvakten eller inte liksom. De där grejerna kan, de där målen kan vara avgörande. Vi åkte ju för fan ner kvalsen på målskillnad.
Ja, precis.
11-12, och det var ju bara ett par mål som skilde, va, eller vad fan är.
Vad tänkte jag avsluta med? Jo, att vi kommer ju att givetvis bevaka det här och ska väl försöka få ihop lite tätare igen liksom nu på slutet, och beroende på hur omgångarna går nu så kan det ploppa upp lite matchpodd liknande avsnitt så småningom. Men så kommer vi tillbaka med ett silly avsnitt. Vi har ett gäng på ledarfront och sportchefsfront som vi jobbar in sakta men säkert. Kanske eventuellt någon mer spelare innan det är dags att sätta punkt för den här säsongen.
Vi har ju velat sitta med både KG och Fagervall, men de har ju spelat i princip varannan dag. Så det är ju svårt att få till.
Ja, och sen så har vi ju våra scheman att försöka pussla ihop också.
Ja, vi har ju ett liv också, ska jag säga.
Ja, vi har ju haft några luckor, men det har liksom bara inte gått. Man har fått prioritera lite annat ibland.
Mello.
Men vi gnuggar på och försöker ja, leverera under slutet nu då. Och jag säger stort tack för att ni tog er tid hörni.
Tack själv, Harry.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.